Då hälsar jag alla hjärtligt välkomna till dagens bibelforum. Ämnet är, som ni har sett, kan vi lita på Bibel 2000? Jag tänker inte börja med att svara på den frågan, utan ge lite inledande synpunkter och göra lite jämförelser med gentemot grundtexten. Och sen så får ni svara på det. Om ni vill höra mitt svar så kan ni få det också. Men det allra bästa är ju att man tittar lite på texten. Och jag tror inte så många av oss har hunnit läsa hela Bibel 2000. Eller är det någon som har hunnit att läsa allt? Och ännu mindre kanske hunnit jämföra mot vad det står i grundtexten. För det är ju det som är det intressanta. Man kan ju säga att Bibel 2000 har ju ambitionen att komma så nära grundtexten som möjligt. Och det är en väldigt bra ambition. Varje bra bibelöversättning måste ju försöka tränga in i grundtexten och se vad står det. Det är inte våra förutfattade meningar och tolkningar som ska styra, utan det är ju vad texten säger enligt grundtexten. Vad säger Jesaja? Vad säger profeterna och apostlarna? Och jag kommer särskilt att uppehålla mig då vid Gamla testamentet. Nya testamentet har ju varit översatt sedan 1981, så det har vi redan diskuterat en del, men nu gäller det då också Gamla testamentet, och därmed är då bibelöversättningen komplett. Det som är ett dilemma, kan man säga, för de som har arbetat med Bibel 2000 är att man arbetar så kallat vetenskapligt. Och det låter ju utomordentligt bra. Vi ska vara sakliga, vi ska vara vetenskapliga i det vi gör. Men människor vet kanske inte riktigt vad som gömmer sig i begreppet vetenskaplighet. Om jag säger att i detta begrepp gömmer sig också en tro, en trosutgångspunkt, då blir, tror jag, många väldigt förvånade. Om jag då ska förklara det, vad det är för trosutgångspunkt som gömmer sig i vetenskapligheten, så är det att försöka förstå och förklara allting utifrån sådana orsaker och faktorer som vi kan bemästra eller komma åt, som vi kan analysera. Och vi kan alltså kartlägga då vad som ligger bakom en viss sak. Och vi måste anta att, eller vi kan bara räkna med att det finns sådana orsaker som vi kan komma åt. I varje fall strävar vi efter att kartlägga allting utifrån inomvärldsliga faktorer, inomvärldsliga orsaker. När det synsättet, den vetenskapsuppfattningen, tillämpas på Bibeln, så förstår alla att man får vissa problem. För Bibeln talar om övernaturliga ting. Talar först och främst om Gud och menar att Gud inte bara är en princip eller en tanke, utan är en agerande, en handlande verklighet. Och när man säger en handlande verklighet, så menar ju texterna inte bara att Gud finns i en annan tillvaro, i en annan verklighet än våran, utan att Gud har i denna vår historia, i vår verklighet, handlat, gripit in, och gripit in konkret. Och gripit in på ett annat sätt än om man säger att jag har lagt märke till Guds speciella beskydd och ledning idag. Kanske någon säger, jag har lagt märke till hur Gud har låtit saker och ting hända idag på förmiddagen, så att det blev så och så. Utan Bibeln säger att Gud har uppenbarat sig mycket mer i en speciell historia, för att människorna ska lära känna honom mer än bara det som alla kan sluta sig till enligt Bibeln, att Gud måste vara väldigt stor. Han måste vara oerhört vis och oerhört mäktig, eftersom skapelsen är så underfundigt, så fantastiskt komponerad i ett sånt otroligt samspel. Så det kräver verkligt mycket, vad ska vi säga, övertro, om man så vill, om man tror att allt detta i detta samspel har kommit till genom en slump. Alla drar slutsatsen när man ser ett byggnadsverk, och särskilt ett som är väldigt finurligt komponerat. Det måste finnas en stor konstruktör bakom. Men Bibeln vill alltså uppenbara och tala om att vi kan veta mer om Gud, och bara genom att Gud presenterar sig själv. Han griper in i ett särskilt folks historia, i judafolkets historia, i deras förfäders historia och genom judafolket. Och där i denna historia klargör han vem han är och hur människan på nytt ska kunna komma gemenskap med honom och bli evigt lycklig. Det finns då enligt Bibeln en röd tråd i denna, som man brukar kalla, frälsningshistoria. Nämligen att bit för bit uppenbarar Gud mer och mer om hur frälsningen ska gå till. Och huvudinnehållet är då att den ska ske genom att han sänder en speciell utsänd messias såsom frälsare. Den kristna uppfattningen, den kristna tron, som den då läggs fram i Nya testamentet, är att denna röda tråd om frälsningen, den får då sin uppfyllelse och sin slutpunkt i Jesus Kristus som uppfyllelsen av dessa frälsningslöften. Med det här vill jag alltså säga att när man nu ska översätta, så har man att göra med ett dokument som hävdar att något övernaturligt har styrt historien, och inte bara diskret i bakgrunden, utan mitt i historien har denna Gud gripit in. Alla känner ju till många av de märkliga undren i samband med räddningen ut ur Egypten, i samband med uppehållet vid Sinai berg, eller vid en rad andra tillfällen där Gud på ett påtagligt sätt griper in övernaturligt inför många, många människors ögon och i historien. Då är frågan, kan vi räkna med det här? Har detta hänt? Och ni förstår ju svaret om man utgår ifrån den så kallade vetenskapliga modellen. Alla de här händelserna och bakgrunden till budskapet om Messias måste vi försöka förklara utan att räkna med att Gud har uppenbarat sig på ett övernaturligt sätt och gripit in. Resultatet har blivit en bibelforskning, en så kallad bibel, en vetenskaplig, historisk-kritisk bibelforskning, som då försöker förklara de olika böckernas tillblivelse som en alltigenom mänsklig process. Och man försöker rekonstruera historien och förloppet bakom bibelböckerna och tillkomstprocessen som en rent inomvärldslig process. Så det vi har i Bibeln är då egentligen ingenting annat än mänskliga tankar, fina eller mindre fina, som har sammanvävts under olika tidsperioder och under lång tid. Man räknar till exempel med att Moseböckerna i mycket liten utsträckning har att göra med den, som Bibeln säger, den största av alla profeterna, nämligen Mose. Utan istället är en redigering av en rad människotankar som härstammar från källskrifter som är mycket, mycket yngre, från senare tid än Mose. Och tankarna i Bibeln om skapelsen och om Abraham och allt det här, det är människotankar, människolegender, människomyter, och det är lånegods från olika håll vid olika tider. Kommer man till profetböckerna så har de i regel bara lite grann att göra med profeterna som det nämns. Då man tror att böckerna har fått tillägg och redigerats om och tagit intryck av olika människotankar som låg i tiden. När Bibel 2000 då skulle arbetas fram, så är det här liksom den självklara utgångspunkten. Men behöver den här utgångspunkten påverka själva översättningen av texten? Jag menar, orden står ju där oberoende av vad man har för utgångspunkt. Ja, när det gäller att tolka saker som står i texten, att till exempel Messias är Guds son och att Messias ska dö för våra synder, så frågar man sig vid översättningen, vad kan menas? Vad kan en person eller flera människor ha menat sådär en 700 år före Kristus, som de pratar om en Guds son och pratar om att han ska födas av en jungfru och pratar om att han ska vara en kung med världsherravälde? Och då försöker man ju i linje med utgångspunkten hitta en inomvärldslig förklaring till att man använder sådana där starka ord. Och då säger man, ja, man kunde ta till sådana där överord och kalla Messias för Guds son fastän man menar att det är den vanliga kungen i Jerusalem. Och när man säger att han ska ha världsherravälde, så är det bara ett önsketänkande som var vanligt förr i tiden, att man ville att kungen skulle vara oerhört framgångsrik. Det var ett sätt att hylla honom. Och det här leder då till att när man översätter en rad messianska texter i Gamla testamentet, så utgår man ifrån att de från början inte alls syftar på en kommande frälsare. Och inte alls syftar på det som man i Nya testamentet säger att det syftar på, utan egentligen syftar det bara på kungen i Israel. Man säger de här orden som vi känner till från profetiorna i samband med någon kanske festlighet, kanske nyårsfest till kungens ära. Och när man säger att Messias ska födas av en jungfru, så kan det ju inte betyda jungfru ordagrant, för att det förstår alla att en jungfru kan inte vara gravid. Och då säger man att det måste vara ett uttryck för en vanlig kvinna, och förmodligen för någon av hovdamerna vid det israelitiska hovet. Är det så här man resonerar bakom Bibel 2000? Ja, det kan ni inte riktigt kontrollera idag. Jo, ni kan det egentligen. Om ni tar del av förarbetena innan Bibel 2000, jag har den här, kom ut. Man har givit ut i förväg första Mosebok, man har givit ut andra Mosebok, man har givit ut Saltaren, Ordspråksboken och flera andra böcker. Och där har man då med också kommentarer, förklarande noter. Och där i dessa förklaringar står allt det här som jag nu försöker att sammanfatta. Men i den här utgåvan så finns inte de med, utan det kommer först om ett drygt år. Då kommer alla noterna med och uppslagsdelen. Så in på år 2001 då kommer det med. Och då kan man läsa i själva Bibeln det här som jag nämner om nu. Det är alltså inte så konstigt, vi kanske blir upprörda, men det är inte så konstigt att det blir så här. Det är den gängse teologin vid våra universitet att försöka förklara hela Bibeln som ett inomvärldsligt fenomen. Det är så det fungerar, och man kan säga, om man antar modern vetenskapsideal, att förklara allt inomvärldsligt, så kan det inte bli mycket annorlunda. Man behöver inte bli så förvånad över det. Men att det ställer till problem vid översättandet, det bör nästan alla förstå. För vad ska en översättare göra? Ska vi översätta våra tankar om hur det har gått till? Eller ska vi översätta vad Jesaja tror? Vad Jesaja påstår? vad Jeremia säger. Ska vi översätta profeternas och apostlarnas tro, synpunkter, världsbild, historiesyn, verklighetsuppfattning? Ja, det är klart vi ska. Om vi ska kunna lita på översättningen. En översättare får ju inte ändra den persons påståenden som man översätter, eller det dokuments påstående som man översätter, utan det måste man så troget som möjligt föra vidare. Hela den massiva tron, även om man tycker att det är övertro eller en orimlig tro eller en omöjlig tro, så ska ju den tron i hela sin orimlighet eller omöjlighet föras fram, eller hur? Så måste det ju vara. Och sen om man då vill gå emot den, ja, då ska man ju normalt inte i olika fotnoter eller så ta upp detta i dokument, utan då får man skriva i andra böcker eller olika sammanhang. Alltså här sägs det där, men jag för min del, jag är inte övertygad om att det kan vara så här. Jag tror inte att det är möjligt. Och det är ju helt i sin ordning. Ni vet hur Paulus till exempel försöker att övertyga judarna om hur det förhåller sig genom att gå igenom gammaltestamentliga texter och visa på den röda tråden och visa på hur den mynnar ut i Kristus. Och då står det att han har talat länge och väl, somliga lätt övertyga sig, andra inte. Ja, så är det ju alltid. Och hela den kristna kyrkan går ju ut på detta, att bara ta människorna till texten. Titta efter, det står ju här. Jesus själv är ju föredömet när han ska övertyga tvivlande lärjungar eller undrande lärjungar. Så här, vi förstår inte. Vi kommer ihåg de här vandrarna på väg till Emmaus, som plötsligt går den uppståndne Jesus med dem, och de klargör för den här medvandraren att fattar du inte vad som har hänt, har du inte hört det? Och de får det inte att gå ihop. Och då står det att Jesus börjar att gå igenom med dem vad som står i Moseböckerna och i profeterna och i psalmerna, och uttyder för dem vad som i alla skrifterna var sagt om honom. Och då föll det på plats för dem. Då börjar de att förstå. Men Jesus utnyttjar alltså själva skriften för att därifrån lyfta fram vad det är frågan om. Nå, låt oss titta då på de här ställena ni har framför er, inte alla. Om vi tar det i tur och ordning kanske, så ser ni att redan i första versen möter vi Bibel 2000. Det är alltså den högra kolumnen. Ett uttryckssätt som vi inte är vana vid. Där står det nu: och en gudsvind svepte fram över vattnet. Ordagrant så står det som det är i de flesta översättningar, och jag citerar här från Folkbibeln: och Guds ande svävade över vattnet. Ja, vilket tror ni är rätt här då? Ja, man kan säga att det går att översätta ordet ande med vind. Men i så fall så står det att Guds vind svävade över vattnet. Inte Guds vind i ett ord, så det är alltså mäktig vind, stormvind, utan i så fall Guds vind svävade över vattnet. Men då hör ni, det låter ju konstigt, att en vind svävar ju inte, den sveper fram eller blåser på. Och det har ju då Bibel 2000 förstått, så därför ändrar de innebörden i det hebreiska verbet här till svepte fram, för att fullfölja sin tanke. Det är frågan om en stormvind som svepte fram, har man tänkt sig. Men grammatiken säger stopp. Merachefet, som det står på hebreiska, betyder inte svepa fram, och det vet egentligen också Bibel 2000. För när vi ska översätta ord i Bibeln, så tittar vi, finns det här ordet på något annat ställe? Kan vi av sammanhanget på de olika ställena få större säkerhet i vad ordet betyder? Och då finns det här verbet också i 5 Mosebok 32:11. Och där översätter Bibel 2000 just mest svävade. Man vet att det betyder det. Och som parallell till svävade så står det, det handlar om en örn, den sträckte ut sina vingar på det här viset. Och vad det är frågan om, det är ganska lätt att förstå, att när Gud skapade så hade han inte möblerat jorden med en gång. Den var omöblerad, den var utan golv, Den var utan ljus. Den var utan uppdelning av olika saker. Den var helt utan möbler och växtlighet och gardiner och lampor. Om man skulle jämföra med ett hus. Utan det står att först så var det öde och tomt. Och mörker var över djupet. Och djupet var det bottenlöst djup. Vatten, vatten och åter vatten. Och då vill texten tala om att fastän det inte var möblerat och klart med en gång, så har Gud läget under full kontroll. Guds ande svävade över vattnet, precis som en örn som håller ut vingarna, har full kontroll över allt under. Sådär, lätt att förstå. Men tanken bland den så kallade vetenskapliga bibelforskningen är denna, att när Gud skapade så blev det först kaos. Det gick snett. Det blev kaos på något vis. Och när det står att jorden var öde och tom och mörker var över djupet, då säger man att det är ett uttryck för kaos. Men det är inte kaos. Om ni skulle bygga ett hus och så har ni inte dragit in något ljus, och golvet är inte gjort, och det är inte väggar, och det är inga gardiner, och det är ingen växtlighet, så skulle ingen säga ja, det är kaos. Den skulle säga att det är inte färdigt än. Vänta, nu ska du få se. Jag har läget under full kontroll. Jag vet vad jag ska göra. Ska jag dra in ljus. Och sen ska jag dela mellan vatten och vatten. Och sen ska det bli golv. Och sen ska det bli växtlighet. Och sen ska det bli djur av olika sorter. Och så vidare. Ja, så är det ju. Det är inte något kaos. Det är en vanlig missuppfattning i en rad bibelhandböcker. Men varför har man fått kaostanken in här då? Jo. Den här tanken i Bibeln kan ju inte vara unik. Utan det måste väl vara som andra folk har tänkt sig. Och babylonerna tänkte sig att det var kaos i början. Och sen kom det en stormvind som krossade kaosdraken. Och då man tänkte, har det här nog lånats in i Bibeln? Det syns inte särskilt tydligt. Men om man nu översätter så här, så kan det ju synas lite grann. Och det är bakgrunden till översättningen i Bibeln 2000. Går vi till nästa ställe, så ser ni i 3 kapitels 15 vers, så talas det enligt Bibel 2000 bara om avkomma i pluralis. För det står de två sista raderna som ni ser, det ska trampa på ditt huvud och du ska hugga dem i hälen. Ordet avkomma eller säd, som det står ordagrant, kan ju vara både singularis och pluralis. En avkomma kan också vara en, och det kan omfatta flera. Men i grundtexten så står det han, och verbet i singularis i andra delen av versen. Det står han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Och det har de flesta uppfattat att här ger Gud löftet om att den leder fienden, ormen, den makt som handlar genom ormen, ska krossas. Och vem är då denna kvinnans avkomma eller säd som ska göra detta? Ja, det utvecklas närmare sen i texterna. Han ska komma via Abraham, men inte via Abrahams son Ismael, utan via Abrahams son Isak. Och av Isaks tvillingbarn så ska han inte komma via Esau, utan via Jakob. Av Jakobs 12 så ska han inte komma via Ruben eller via Benjamin, utan via Juda. Av Judas många barn så ska han komma via Isai. Av Isais 8 söner ska han komma via den yngste David, och så vidare. Och sen kallas just Messias för David, eller Davids son, som ska komma, ska födas i Betlehem. Han ska födas av en jungfru. Och så skildrar Jesaja precis vad som ska hända med honom. Föraktad blir han. Han kommer inte med yttre glans, fastän han är före tiden. Han är Gud själv. Han är Herren själv som kommer till sitt folk, som blir människa. Och så vidare. Så här har man sett det första vittnesbördet om denne Messias. Men det är borta. I Bibel 2000, där står det, det ska trampa på ditt huvud och du ska hugga dem i hälen. Det vill säga, det kommer att bli bråk mellan ormar och människor. Och då är det ju inget konstigt. Då ryms det inom ramen för den här synen, att ha det hela inomvärldsligt. Kommer vi till 12 kapitlet, så står det ordagrant där, i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Det har blivit i Bibel 2000. Och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som du har fått. Du, det är alltså Abraham. Genom att översätta så och så kan man, så står det inte i den hebreiska grundtexten. Så försvinner välsignelsen som någonting som ska komma. Utan här handlar det om den inomvärldsliga välsignelse som Abraham redan har fått. Han hade ju fått massor med kameler. Och så ska vi tänka, oj om jag hade lika många kameler som Abraham. Om jag var lika rik som han. Då har alltså hela den messianska utsagan här försvunnit. Den här utsagan upprepas på en rad ställen i första Mosebok. Jag har bara tagit med en ytterligare här. I 28 kapitlet så står det, genom dig och din avkomma ska alla folkslag på jorden bli välsignade. Och ni ser hur det blir i Bibel 2000. Alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som du och dina ättlingar har fått. Alltså det är det som redan har skett. Ja, jag får skynda mig lite för att hinna med flera ställen här. Sen har jag hoppat fram till Jesaja-rullen. Där är det typiskt att en rad messianska profetior är utsuddade. I 4:2 så kallas Messias för Herrens telning. Och det är alltid en beteckning i Gamla testamentet på Messias. Han kallas för Herrens telning. Och det har i Bibel 2000, men faktiskt redan i 1917, blivit bara det som Herren låter växa. Så det är ingen som ser att det syftar på en person. Jesaja 7:14, se jungfrun ska bli havande, det nämnde jag förut. Det blir förstås då den unga kvinnan, för då har man inte sagt att det är en jungfru. Men det hebreiska ordet, ha-alma, det är alltid en ung kvinna som icke har kommit nära en man. Vi kan kolla upp det på alla ställen där ordet förekommer, och det är på det viset. Medan en 1700-tals forskare som heter Gesenius har skrivit ett lexikon åt oss. Han sa det att det kan vara också en gift kvinna, eller en kvinna som har varit tillsammans med en man. Varför då? Jo, därför att enligt Jesaja 7:14 är hon gravid. Och en jungfru kan inte vara gravid. Så det här stället har då tagits som bevis för att det kan vara en gift kvinna som har haft umgänge med en man på vanligt vis. Men ni vet, och det stämmer inte med alla andra ställen i texten. Och det stämmer inte heller, som ni vet, av Nya testamentet som lyfter fram det här stället i Matteus 1:22-23. Och säger att den jag undrat över så mycket, hur kan en jungfru bli gravid? Det är omöjligt. Här har det hänt när Maria genom ett under blev havande. I Jesaja 9 har mycket märkligt hänt. När det där i grundtexten talas om den förra tiden, eller gångna tiden, och den kommande tiden, eller kommande dagar, så har Bibel 2000 tagit bort tiden. Och istället talat om den första och den sista. Och när verben talar om att vara föraktad och att istället för förakt komma till ära, så har man översatt det istället slagit lätt och slagit med full kraft. Och detta är en mycket märklig tolkning. Jag har inte sett den i någon annan översättning. Men den lanserar alltså Bibel 2000. De lanserar för övrigt många nya förslag som är märkliga. Och här så för man fram saker som inte stämmer med grundtexten. Jag ska också nämna att ganska ofta så tar man bort ord i grundtexten, eller när man tycker att de ord som står inte ger en bra mening, så rekonstruerar man grundtexten och gör en ny, en lite annorlunda. Ibland så hoppar man över, för man tycker att som det nu står så är det svårt att få ut en begriplig mening, och det är svårt att också rekonstruera. I Jesaja 9:3, som ni ser, där har man till exempel gjort en helt ny text. Där det står, du låter jublet stiga. Det har man bara hittat på, det står inte i grundtexten så. Det har man gjort om grundtexten. Finns inte någon handskrift på det viset. Men man tycker att det borde stå så, för att då blir det naturligt, då blir det, du låter jublet stiga, du gör glädjen stor, det gläds inför dig. Men ordagrant i grundtexten, i alla grundtexter, så står det, det är folk som du inte givit stor glädje. Och det tyckte 1917 års översättare var också så konstigt, så de strök inte. Men det står så i grundtexten. Och det förstår man ju om man läser några verser tidigare, så står det hur folket har drabbats så oerhört svårt av härjningar och nöd. Uppe i Galileen så har den assyriske kungen slaktat och förstört och tagit till fånga, och det är stor nöd och elände och allt annat än glädje. Men just där, säger då texten, där ska ett ljus skina klart till ett barn blir hos fötter, så blir hos livet. Och han ska verka där uppe i Galileen. Så det står egentligen, det folk du inte givit stor glädje låter du bli talrikt, det ska glädja sig inför dig, och så vidare. I 9:6 så står det då om barnet, och här stöter sig Bibel 2000 på att detta barn är mäktig Gud. Ordagrant står det under rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. I Bibel 2000 står allvis härskare, gudomlig hjälte. Och ofta när det står om Messias att han är Gud, så översätter man med gudomlig istället. Det tonar ju ner det hela lite grann. Det kan vi säga att ni faktiskt var mer gudomliga som åhörare. Så där, ni behöver inte, det blir lite svagare ändå. Och man gör det just när det står om Messias. För det här är mäktig Gud. Det sägs samma ord om Gud i kapitlet efter. Och då låter man det stå. Men när det står om Messias, Då kan man inte acceptera. Likadant gör man i Nya Testamentet. På många ställen står att Jesus är Gud. Då skriver man Gud med litet g. Men när det står om Gud Fader som Gud, då skriver man alltid stort g. Så där gör man en liten åtskillnad. Jesaja 1:18, som ni ser det, där så har Bibel 2000 översatt, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. När era synder är scharlakansröda, kan det då bli vita som snö? När det är röda som purpur, kan det då bli vita som ull? Med frågetecken. Det vill säga, det kan de inte. Här är inget löfte om en syndaförlåtelse för de svåra syndarna, utan det är omöjligt. Men i grundtexten så står det, om era synder än är blodröda, skall det bli snövita. Om det än är röda som scharlakan, ska det bli vita som ull. Det är vad Messias gör. Och det är ett budskap som då räckes de förlorade syndarna, och som kan tända tro. Men det är försvunnet i Bibel 2000. Ja, sen får jag nog hoppa lite här. Jesaja 23:13 kan jag hoppa över. Ni ser att det gör bara ett exempel på att ganska många verser hoppas över i Bibel 2000. Jag tror inte folk vet om. Man tycker att den här versen är så svår att översätta, så den hoppar man över. Så den finns inte alls med här. Det är första gången jag har sett det i någon översättning. En rad andra ställen är borta. I Jesaja 33:6, som ni ser, är första delen borta. Och då blir andra delen, den hänger ju i luften och kommer ge fel innebörd. För i grundtexten står det, han ska vara din framtidssäkra grund, rik på frälsning, vishet och kunskap. Herrens fruktan ska vara Sions skatt. Men i och med att man inte har med början på versen, så blir ju då resten så här. En skatt som ger räddning är vishet och insikt. Det blir ju en allmän utsaga om det är bra att plugga. Det är bra att skaffa sig kunskaper och vara insiktsfull. Men här handlar det ju om att det är Herren som är rik på vishet och kunskap. Det är ju något annat. Jesaja 35:8 är ett exempel på att grundtexten är klar grammatiskt, men vad betyder det? Det kan vara svårt att förstå. Ordagrant står så här, en banad väg, en vandringsled ska gå där, och den ska kallas den heliga vägen. Ingen oren ska färdas på den, men den är till för den. De som vandrar den vägen ska inte gå vilse, även om det dårar. Här har man ju hoppat till och tänkt, det måste vara fel i texten. Och därför hoppar Bibel 2000 över det här. Den säger att ingen oren ska färdas på den heliga vägen, men den är till för de orena. Och det verkar ju jättetokigt. Och sen står det också, de som vandrar, den ska inte gå vilse även om de är dårar. Men det är ju just vad Jesaja gång på gång förkunnar, att de som är orena, oförståndiga och dåraktiga, för dem är det inte kört, som vi brukar säga, utan de räknas som rena genom, inte genom egen kraft och egna gärningar, utan genom den person som är den heliga vägen. Den heliga vägen är ju en person, det är ju Messias. Så när Jesus säger det i Nya Testamentet, då kommer inte Jesus med något sensationellt, utan han bara lyfter fram det som står redan i Gamla Testamentet. När Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Många tror ju vägen, det är du ska göra det och det. Och här säger han, jag är vägen. Han är den banade heliga vägen, och de som går den, som tar emot honom, de räknas för rena. Ja, Job 19:25 får ni läsa själva, ni kan jämföra hur det är. Job 38:14 är ett av de många ställen som är överhoppade. I Jobs bok är väldigt mycket överhoppat. Man tycker det är svårt översatt. Saltaren är det väldigt mycket att kommentera. Jag kan bara säga att man har delvis ändrat grundtexten i psalm 2:11-12. Så att sonen, Messias sonen, har försvunnit där. Tjäna Herren med fruktan, gläder med bävan, ge sonen hyllningskyss. Det har i Bibel 2000 bara blivit tjäna Herren i fruktan, kyss hans fötter i bävan. Han menar att det måste vara fel när det i texten står gläder med bävan. Och ordet sonen har man gjort om till hans fötter. Då har sonen försvunnit, så att säga. Varför gör man så? För att texten är tydlig som den är. Jo, man menar att det måste vara fel, för man kan inte glädja sig med bävan. Nej. Men det står ju så. Om jag står bredvid någon och översätter, och han säger det, gläder med bävan, då får jag översätta det. Men här tänker man alltså, det måste nog vara något fel i texten, och så gör man en rekonstruktion. Den som nu läser mycket i Bibeln vet ju att det finns ett både och inför Gud. När Gud visar på räddningen, då gläder vi oss. Men sen tar vi blicken från Guds räddning till oss själva, och då bävar vi. Då räcker inte mina krafter. Då är mina synder så stora, det här kommer aldrig att gå. Så därför finns ju den här dubbelheten alltid. Precis som vi vet ur Nya Testamentet. Jag tror, hjälp min otro. Man ser räddningen så säger, jag tror. Så ser han på sig själv och sin oförmåga, hjälp min otro. Men detta förstår man inte riktigt, och så blir det så här. Ja, i Saltaren 22, mina händer och fötter har det genomborrat. Det är i Bibel 2000, händer och fötter är skrumpnade. När det eviga evighetsperspektivet, alltså det här livet, det är inte allt. Och framförallt är det viktigt, ja, men efter detta livet då, vad händer? Och döden, och sen, är ju ganska viktigt. Så försvinner det ofta i översättningarna i Bibel 2000. Slutet på psalm 23 lyder, och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Men ni är ju vana vid översättningen, jag ska bo i Herrens hus evinnerligen, eller för alltid. Det hebreiska uttrycket, det översätter Bibel 2000 med för alltid på de två andra ställena där det finns, men inte här. Ja, jag snabbar på, för jag ser att jag måste sluta alldeles snart. Men jag går ändå fram till Saltaren 56, vers 6. Så står där ordagrant, ständigt förvränger det mina ord. Alla deras tankar går ut på att skada mig. Det har man ändrat självsvåldigt till ständigt sårade mig med sina ord. Men det är ju också en sanning, men det är inte det som står i grundtexten. Det står inte sina ord, utan det står mina ord. De förvränger mina ord. I Ordspråksboken talas det också om Messias under begreppet visheten. Och Messias är den evige, och ordagrant står att Herren ägde mig redan vid begynnelsen av sin väg, före sina gärningar i urtiden, av evighet är jag insatt. Det har i Bibel 2000 blivit Ordspråksboken 8:22-23. Herren skapade mig som det första, som begynnelsen av sitt verk för länge sedan. I urtiden formades jag. Så när ordagrant står av evighet är jag insatt, då har det blivit i urtiden formades jag, till exempel. Och samma sak gör man, det har inte tagit upp här, i Mika 5:2, där det säger att barnet som ska födas i Betlehem, hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar, står det i Mika 5:2. Det har jag inte skrivit upp här. Men där skriver man här i Bibel 2000 att han är från forntiden, från det länge sedan förflutna. Det vill säga mycket gammal, men inte den evige. För det tycker man är för mycket sagt. Slutligen då, Ordspråksboken 12 och Ordspråksboken 14. När det står på rättfärdighetens väg är liv, ingen död finns på den vägen. Så skriver han mycket rytmiskt och fint i översättningen av Ordspråksboken, men inte vad som står riktigt i grundtexten. Där blir det bara rättfärdighet leder till liv, avfallets väg för till döden. Man vill ha en motsats där och göra om då det som står ingen död finns på den vägen, alltså på rättfärdighetens väg. Och rättfärdighetens väg är den där vägen vi talade om nyss, den heliga vägen, alltså Messias. Men här så blir det något annat. Och slutligen, när det står ordagrant, dårarna hånar skuldoffret. Det vill säga, de tycker att jag behöver ingen skuldsanering. Jag behöver inte att det kommer en frälsare som betalar mina skulder, det kan jag fixa själv. Så blir det i Bibel 2000, i hädarens hus bor skuld. Hur kan det bli det? Jo, man går in och ändrar några bokstäver i grundtexten. Sammanfattningsvis, jag menar att så kan man inte göra. Ska man översätta korrekt, så ska man översätta de bokstäver som står. Man ska borra i texten och jämföra, och det har man gjort, och ibland har man lyckats riktigt bra och gjort fina saker. Men tyvärr allt för många gånger, och särskilt på sådana här känsliga ställen som röjer det övernaturliga och den här röda tråden och det här Messias, där försöker man göra det hela rimligt inom världsligt, och frångår då ganska ofta grundtexten.